Förste vice regeringschef Mikoyan gör ett uttalande angående ockupationen av Berlin den 3 januari 1959. Mikoyan, han blev sedermera president i Sovjet.
I fråga om Berlin sa Mikoyan att Sovjetunionen bara vill att Berlin ska bli en fri stad med fritt tillträde från alla håll och till alla länder. Det bör inte finnas några ockupationstrupper i staden, då ockupationen är en följd av kriget och vi vill glömma kriget. Vi tänker inte ta Berlin eller ställa staden under vår kontroll, och vi önskar inga förmåner för Sovjet i denna sak, sa Mikoyan.
Och här en kort rapport den 12 augusti 1962 om ett av de otaliga gränsintermessorna som skedde vid muren.
En östtysk gränsvakt sårades vid en skottväxling mellan östtyska och västtyska gränstrupper nära Kassel i Västtyskland. Enligt västtyska uppgifter började det hela med att en östtysk gränspost öppnade eld mot 3 västtyska soldater som från sin sida av gränsen stod och såg på när östtyskarna förstärkte det stängsel som markerar gränslinjen. Västtyska gränsbevakningens högkvarter i Kassel förklarar att den västtyska patrullen hade tvingats öppna eld i självförsvar.
På ettårsdagen av Berlinmurens tillkomst, eller Ulbrichtmuren som den kallades från början, det är alltså den 14 i 8 1962.
Idag är det åter lugnt här i Berlin. Gårdagens och nattens demonstrationer släcktes av ett häftigt skyfall, och sedan dess har inga allvarligare intermezzon rapporterats. I de officiella sammanfattningarna talas det om 24 skadade poliser och 4 skadade civilpersoner. En lyckligtvis torftig balansräkning som möjligen antyder effektivt polisarbete, men som knappast kan ge östsidan stopp för förnyade skarpa angrepp mot ett revanschismens och militarismens Västberlin. Trots det har man förstås i Östberlin idag gjort ett stort nummer av gårdagskvällens upplopp vid sektorsgränsen. Men det hela är föga övertygande, och mellan raderna kan man läsa att den 13 augusti inte blev vad man kanske hade hoppats. Just nu är det förstås viktigt för regeringen i Pankow att slå fast intrycket att det fria Västberlin verkligen utgör ett hot mot freden. Men inte ens det socialistiska enhetspartiet kan av spridda pöbelupplopp skapa en helhetsbild av planerad västlig aggressivitet. Möjligen gör man så småningom försöket att förklara det relativa lugnet med hänvisningar till de så kallade avslöjanden som de makthavande i öst gjorde redan för flera dagar sedan. Sådana manövrer saknar emellertid idag intresse. Det betydelsefulla är att den 13 augusti trots allt lät Pankows förhoppningar komma på skam. Blir nu Berlinfrågan ett huvudtema vid Förenta Nationernas generalförsamling i höst, då kan östsidan knappast göra ett nummer av den 13 augusti 1962. Däremot kan västmakterna utan vidare åberopa den 13 augusti 1961, då det ryska hotet mot Västberlin, redan nästan 4 år gammalt, kom till brutalt uttryck då man förseglade gränsen mellan Öst- och Västberlin. Det planerade västliga utrikesministermötet i september har det därför idag fått ökad betydelse. Nu borde möjligheterna vara större att utjämna de kvarvarande smärre motsättningarna mellan västmakterna i Berlin och Tysklandsfrågan. Nu finns det här i Västberlin trots allt bittra kommentarer efter gårdagens upptåg. Lugnet och tystnaden som de officiella instanserna påbjudit uteblev ju till stor del. Det är förstås riktigt. Men större kravaller var verkligen att vänta i en överhettad miljonstad.
Händelserna på ettårsdagen av Ulbrichtmurens tillkomst sammanfattades från Berlin av Göran Byttner.
Östtyskland den 3 oktober 1989.
Östtyskland införde i eftermiddags pass och visumtvång för alla DDR-medborgare som vill resa till Tjeckoslovakien. Beskedet kom sedan ytterligare flera tusen östtyskar tagit sig till den västtyska ambassaden i Prag i hopp om att kunna fortsätta till Västtyskland.
B Beskedet om att den östtyska regeringen nu åtminstone för tillfället avskaffar den sista möjligheten för östtyskar att fritt besöka ett annat land kom i en kort kommuniké från nyhetsbyrån ADN. Åtgärden hade, som det hette, vidtagits sedan det kommit till den östtyska regeringens kännedom att kretsar i förbundsrepubliken planerar ytterligare provokationer i anslutning till DDRs 40-årsjubileum. Provokationer mot lugn och ordning i DDR. Tjeckoslovakien har varit det enda land dit östtyska medborgare kunnat resa utan pass eller visum. Det är också det östland som tar emot flest besökare från DDR. Beslutet om pass och visumtvång för resor till Tjeckoslovakien kom sedan idag stundtals hade utbrutit kaos vid den västtyska ambassaden i Prag. Redan igår började allt fler östtyska ta sig fram till och in i ambassaden i hopp om att Öst- och Västtyskland skulle komma överens om en ny kollektiv utresa som den i söndags då upp till 5700 östtyskar fick tillstånd att bege sig till väst. Inne på ambassaden finns nu 3000 människor. Ambassaden stängdes idag sedan förhållandena där inne hade blivit outhärdliga. Men ute på gatan väntar upp till 1500 personer, många barnfamiljer. Vid ett tillfälle idag rusade ett par hundra östtyskar genom polisens spärrar och klättrade över staketet till ambassadområdet. Polisen förhöll sig stort sett passiv och även vid huvudingången släpptes nyanlända östtyskar fram till porten. Samtidigt som den västtyska regeringen säger sig hoppas på en ny förhandlingslösning för östtyskarna på ambassaden i Prag skärper nu DDR-tonen mot väst. Idag anklagas i massmedia i Östtyskland den västtyska regeringen för att uppträda med kolonialherrefasoner och för att bryta mot gällande folkrätt. Jan-Olof Pettersson, Bonn.
Den svenska ambassaden i Prag ligger 2 kilometer från den västtyska. Ändå märks strömmen av östtyska flyktingar också där, berättar ambassadör Lars-Åke Nilsson.
Det är alltså på det sättet att sedan förra veckan främst så har vi då i kvarteren runt både framförallt naturligtvis den tyska ambassaden men också uppe mot den svenska ambassaden flera hundratals DDR registrerade fordon, små trabantbilar som står parkerade. Och det är alltså på det viset att de människor som kommer från DDR sätter sina bilar och ger sig därefter iväg mot den tyska ambassaden. Ännu är det väl inte på det sättet att gatorna är igenkorkade, men det är naturligtvis väldigt ont om parkeringsplatser här i närheten.
Nu på eftermiddagen kommer en uppmaning från Kristdemokratiska ungdomsförbundet i Bonn om att även andra västambassader bör ta emot östtysker. Har du någon kommentar till det?
De flesta västeuropeiska eller västliga länder har ju samma politik som vi själva. Där vi lagar att vi har inte något asylinstitut och de som kan hjälpa de här människorna, det är västtyskarna.
Hur reagerar pragborna på den här flyktingvågen? Det sker ju i praktiken framför deras ögon.
Idag är folk medvetna om att det här är ett stort problem. Det är alltså en omfattande publicitet, framförallt i tjeckoslovakisk television, men det står en del om det också i tidningarna.
Hur reagerar pragborna då?
Ja, är väl på det sättet att folk funderar en hel del på de faktorer som får östtyskarna att ge sig av. Och det är naturligtvis också på det sättet att när man ser alla de övergivna bilarna så gör man sig sina reflektioner.
Märker ni av någon oro hos de tjeckiska myndigheterna att den här flyktingvågen kan sprida sig så att även tjecker kan uppsöka västambassader?
Ja, det är en fråga som jag inte vill kommentera.
Lars-Åke Nilsson, svensk ambassadör i Prag, intervjuades av Ladislav Savic.
Och för några minuter sedan kom ett meddelande från nyhetsbyrån Reuters. Enligt det kortfattade telegrammet får nu alla östtyskar som befinner sig i den västtyska ambassaden i Prag lämna landet och resa till Västtyskland. Uppgifterna kommer från officiellt håll i Bonn, uppges det i telegrammet.
Östtyskland den 6 oktober 1989. Ryskt statsbesök.
Sen i början av september har omkring 45 000 östtyskar nu tagit sig till väst via Ungern och de västtyska ambassaderna i Prag och Warszawa.
Halv elva i förmiddags landade Mikhail Gorbachev på flygplatsen i Östberlin. Och Östberlin tog emot honom med fladdrande fanor och på Friedrichstrasse dånade marschmusiken.
Just nu laddar de östtyska världarna upp för 40-årsjubileets höjdpunkt. Honeckers tal inför östvärldens alla koryféer i Palats de Republik i eftermiddag. I TV är hallåmännen extra uppklädda och bredvid dem står en enorm blombukett. Men på stan är det mest antalet poliser, marschmusik och alla flaggor på hel stång som påminner om att den östtyska staten fyller 40 år. Firandet sker mot bakgrund av den största flyktingvågen från landet sedan i början av 60-talet. Ingen tror att den nuvarande östtyska statsledningen kan göra någonting åt saken. Här i Östberlin sätter folk sitt hopp till de här festligheternas centralfigur, Mikhail Gorbachev. Claes Löfgren i Östberlin.
Sällan har ett besök av den sovjetiske ledaren i ett annat socialistiskt land emotsätts med sån spänning som det här. När beskedet kom att Gorbachev skulle delta i 40-årsjubileet hälsades det med tacksamhet och glädje av den östtyska ledningen, så hette det officiellt. Men det var för några veckor sedan. Då såg de styrande i Östberlin besöket som ett stöd i konflikten med Västtyskland om flyktingströmmen. Idag känner de styrande istället en stark oro. DDR befinner sig i sin djupaste kris sedan Berlinmuren byggdes. Flyktvågen västerut fortsätter. Under det senaste dygnet har mer än 500 östtyska passerat gränsen mellan Ungern och Österrike. Samtidigt blir protestyttringarna i DDR allt mer omfattande och oppositionen mot regimen bara växer. För alla missnöjda DDR-medborgare har Mikhail Gorbachev blivit en symbol. Den sovjetiska ledaren representerar ett hopp om reformer som den östtyska ledningen hittills så envetet vägrat att gå med på. När mellan 10 och 20 000 personer gick ut på gatan och demonstrerade i Leipzig i måndags kväll så var det med ropen Gorbi, Gorbi. Detsamma hände i Dresden i onsdags kväll då tusentals uppretade demonstranter möttes av brutalt polisvåld. De östtyska myndigheterna är nu rädda för att Gorbachevs besök i Östberlin ska ge upphov till nya demonstrationer. Om till exempel den sovjetiska ledaren tar sin sedvanliga promenad för att prata med vanliga människor. Eller om några av de ungdomar som ska defilera förbi ledarna ikväll får för sig att ropa Gorbi, Gorbi. Den största oppositionsgruppen, Nytt Forum, har inför 40-årsjubileet varnat för alla provokationer som kan leda till våld och vädja om en dialog med DDR-ledningen. Men så länge den slår dövörat till vet ingen vad som kan hända. Därför är också säkerhetspådraget i Östberlin extra stort idag och imorgon. Gorbachev själv väntas i sitt hyllningstal idag inte säga något som kan tända nya gnistor. I privata samtal med de östtyska ledarna förmodas han däremot uppmana dem till reformer, bland annat mer reselättnader, för att inte DDR-regimens förtroendekris ska ta sig explosiva former. Men det är inte bara DDR-ledningen som känner oro inför den närmaste framtiden. Den oron finns också inom oppositionen som fruktar att myndigheterna väljer att slå till mot den när 40-årsfestligheterna väl är över och den sovjetiska ledaren har gett sig iväg. Mardrömmen är något liknande vad som hände i Kina efter Gorbachevs besök där i våras. Göran Skånsberg, Wien.
Över 100 000 östtyska ungdomar deltog igår kväll i en fackelparad i Östberlin. Ungdomarna jublade när den sovjetiske ledaren Mikhail Gorbachev visade sig. Andra öststatsledare hälsades med sedvanliga applåder. Undantag var när Rumäniens Nicolae Ceaușescu presenterades. Då hördes burop. Östtyska flyktingar fortsätter att ta sig till väst via Ungern. Enligt den västtyska gränspolisen har under det senaste dygnet 662 östtyskar passerat gränsen till Bayern.
Fler än 10 000 personer demonstrerade igår kväll i Östberlin, Dresden och Leipzig för ökad frihet och reformer. Polisen ingrep mycket hårt mot demonstrationerna som sägs vara de största i Östtyskland sedan arbetarupproret 1953.
Och ropade Gorbi, Gorbi långt efter det att sovjetledaren Mikhail Gorbachev hade lämnat staden. Soldater och polis använde vattenkanoner och batonger för att skingra demonstranterna. Nyhetsbyrån Reuters korrespondent såg hur minst 70 människor som gripits eller skadats fördes bort, bland dem flera journalister. I Leipzig demonstrerade omkring 3000 personer. När polisen använde batonger mot demonstranterna utbröt panik och kyrkliga källor uppger att många människor trampades ned. Också från Plauen och Potsdam utanför Berlin rapporteras demonstrationer.
Lunchekot. DDR-jubileet slutade med demonstrationer och gatustrider. Det är Lunchekot med en tidningskrönika och en nyhetssammanfattning. Bo Karlqvist.
I samband med de stora demonstrationerna i Östberlin igår kväll för ökad frihet och reformer skadades närmare 100 personer och 700 greps av polisen. Det uppger kyrkliga ledare som också säger att hälften av de gripna har släppts. Östtysklands officiella nyhetsbyrå ADN hävdar att demonstrationerna hade provocerats fram av ligister med stöd från västerländska medier. Tiotusentals personer deltog i demonstrationerna som sägs vara de största i Östtyskland sedan arbetarupproret 1953.
Ja, Östtysklands 40-årsjubileum slutade alltså med demonstrationer och gatustrider. 7000 marscherade genom Östberlin, många greps av polisen. Och liknande scener utspelades i flera andra städer i DDR. Vår utsände var med i Östberlin.
Varje gång vi passerade en myndighetsbyggnad busvistade folk. Den här gången var det alltså den östtyska nyhetsbyrån ADN som drabbades av demonstranternas ilska. Demonstrationen började klockan 5 på Alexanderplatz. Men då var det bara några hundra ungdomar som ropade på mera frihet och demokrati. Då var det ingen som trodde att polisen skulle tillåta att demonstrationen skulle få en så stor anslutning som den fick. För en och en halv timme senare marscherade minst 2000 människor norrut längs Karl Liebknecht-strasse. Det fanns inget som tydde på att demonstrationen var organiserad. Tvärtom. Ingen visste vart vi var på väg. Och när ett stort polisuppbåd spärrade vägen ropade alla Alex, Alex, Alex tillbaka till Alexanderplatz. Men där stod också ett stort polisuppbåd och spärrade vägen och vi gick av västerut igen in på Alexanderstrasse.
Die ist in uns. Die provozieren uns, die holen Menschen aus der Masse raus und schlagen sie zu Boden. Das ist ein sozialistischer Staat, da kann ich drauf scheißen.
Und da den här kvinnan hade blivit slagen av polisen. Hon sa, de provocerar oss, de står ner oss. Det här ska vara en socialistisk stat. Jag spottar på den. Jag spottar på 40 år av socialism. Den socialismen har jag ingen användning för.
Man schimpft immer auf den Westen, aber hier ist es doch nicht besser. Hier ist es doch wirklich nicht besser. Wir gehen doch gegen Gewalt mit uns vor. Warum? Wir demonstrieren doch bloß. Wir wollen neue Reformen.
De säger att det värre är värst, men här står de ner oss med våld. Vi får inte resa vart vi vill. Jag vill se världen. Jag vill uppleva saker. Man kan inte leva här. Demonstrationen var mycket fredlig. Spontan och oplanerad, men fredlig. Demonstrationståget fortsatte sedan till Getsemanekirche. Där jagade polisen in ungdomarna i kyrkan och senare slog de en järnring runt byggnaden. Biskop Gottfried Fork gick ut och förhandlade med polisen och så småningom släpptes de ut, två och två. Men hela tiden strömmade nytt folk till från tunnelbanan och så samlades nya grupper i en park intill. Där slog polisen till med hundar och batonger och den nya demonstrationen kvävdes i sin linda. Folk kördes iväg i lastbilar och allt tyder på att flera hundra arresterades i Östberlin igår kväll.
Just nu hoppar en kille av från en spårvagn och det är därför folk jublar. Han hoppar ut genom att ta sig för att delta i demonstrationen. Ja, nu ropar folk Gorby som ni hör.
Strax före midnatt arresterade polisen folk urskillningslöst. En norsk kollega såg hur ett äldre par arresterades och föstes upp på ett lastbilsflak. Paret bad den norske journalisten att ringa deras 15-åriga dotter. Själva hade de bara varit åskådare och nu kunde de se fram emot 48 timmar i häktet. Under kvällen kom rapporter om demonstrationer i städer som Leipzig och Dresden. Den 7 oktober 1989 hände något nytt i Östtyskland. Folk vågade öppet visa sin avsky för ett samhälle som tryckt ner dem så länge. Och det är knappast sista gången vi kommer att få höra östtyska ungdomar skandera till polisen. Bort från gatorna, bort från gatorna.
De dramatiska händelserna i Östberlin och i Budapest markerar början till slutet på de östeuropeiska kommunistpartiernas sammanhållning. Det har länge knakat i de ideologiska fogarna. Nu glider partierna helt isär. Medan den östtyske ledaren Erich Honecker vägrar gå med på reformer och DDR istället sätter in säkerhetsstyrkor mot tusentals demonstranter som ropar ut sin frihetslängtan i de värsta oroligheterna där sedan 1953, så går det ungerska kommunistpartiet så långt i sin reformvilja att det upplöser sig självt. Kommunismen är död, lever den demokratiska socialismen, lyder budskapet från Budapest.
Den 9 oktober 1989, Östtyskland.
Vi fortsätter utrikes. Nya oroligheter rapporteras från Östtyskland. Sammandrabbningar mellan polis och demonstranter förekom igår kväll i flera östtyska städer.
Liksom i lördags förekom även igår demonstrationer i olika delar av Östberlin. Wiege Seemanns kyrkan, som är en av samlingspunkterna för oppositionella, omringade polisen mellan 2 000 och 3 000 demonstranter och gick sedan till angrepp med batonger. Även 100 personer ska enligt ögonvittnesskildringar ha arresterats. Några kyrkliga ledare befann sig bland demonstranterna och försökte hjälpa människor att ta sig ur polisens omringning. Samtidigt pågick demonstrationer på andra håll i Östberlin. Även här ingrep polisen med stor brutalitet. Demonstranterna ropade slagord som "Vi är folket". Ett västtyskt tv-team som filmade det inträffade fick sina videokassetter beslagtagna av polisen. Flera hundra av dem som greps i samband med demonstrationen i lördags dömdes igår till fängelse i upp till 6 månader vid summariska rättegångar. Flertalet av de närmare 700 personer som greps i lördags befinner sig dock åter på fri fot. Demonstrationer förekom också i andra östtyska städer. Protester formerades i bland annat Leipzig, och för första gången rapporterades demonstrationer också i Karl Marx-stadt, tidigare Chemnitz. Polisen ingrep med batonger och vattenkanoner. Hans von Friesen, Hamburg.
Sovjetunionens president Gorbachev försökte flera gånger förgäves övertyga sin östtyske kollega Erich Honecker om att det behövs politiska reformer om våld ska kunna undvikas i Östtyskland. Det framgick när Gorbachev intervjuades igår i sovjetisk TV efter att han kommit hem från det östtyska 40-årsjubileet.
Till Östtyskland den 18 oktober 1989. Ledarskifte.
Tyskland, där stats- och partichefen Erich Honecker avgick idag. Det meddelade den östtyska nyhetsbyrån som ett resultat av dagens krismöte med kommunistpartiets centralkommitté. Och efterträdare blir den 52-årige Egon Krenz, tidigare ansvarig för säkerhetsfrågor inom partiledningen.
Erich Honecker lämnar alltså alla sina befattningar av hälsoskäl, heter det i den korta kommunikén från centralkommitténs möte idag. Och meningen är att Egon Krenz ska överta Honeckers alla roller, posterna som partichef, president och ordförande i det nationella försvarsrådet. Krenz namn har ofta nämnts i de återkommande spekulationerna om vem som skulle bli den sjuke och 77-årige Honeckers efterträdare. Krenz blev efter en mycket snabb politisk karriär medlem av partiets ledande organ, Politbyrån, och han har där varit ansvarig för säkerhetsfrågor. Som sån har han troligen mer än kollegorna haft nära kunskap om de verkliga stämningarna i den östtyska befolkningen. Det var Krenz som enligt västtyska pressuppgifter såg till att polisstyrkorna hölls i skymundan under de 2 senaste måndagsdemonstrationerna i Leipzig. Men någon klar reformman är han inte. En av företrädarna för den nybildade oppositionsgruppen Nytt Forum, konstnärinnan Berbel Bolay, sa också i en första kommentar att stora delar av den östtyska befolkningen frågar sig om Krenz är mannen som satsar på reformer. Hon sa sig dock hoppas att Krenz på alla sätt ska försöka skingra den misstro som finns mot honom. De första kommentarerna från västtyska regeringen och oppositionen var också avvaktande. Grundtonen både i förbundskansler Kohls och socialdemokraternas och kommentarer var att man nu får bedöma Krenz efter den politik som man kommer att föra. Jan-Olof Pettersson, Bonn.
Den östtyska oppositionens första reaktion inför Erich Honeckers avgång var blandad. Men Lutz Rathenau, en av oppositionens företrädare, säger så här till Ekot.
Ich hoffe, dass das nicht der letzte Abgang sein wird, sondern der Beginn eines Auswechseln des Politbüros bedeutet.
Jag hoppas att det inte var den sista avgången från politbyrån utan början på en successiv utväxling av de åldrande medlemmarna av det styrande organet i Östtyskland, säger Lutz Rathenau. Han säger att Honeckers efterträdare, Egon Krenz, inte gjort sig känd som en vän av reformer eller någon nyordning i Östtyskland. Enligt Rathenau är valet av Krenz till ny partichef endast en kosmetisk förändring. Rathenau menar också att det är långt kvar till ett flerpartisystem av västeuropeisk modell. Överst på oppositionens kravlista står nu verklig yttrandefrihet. För att kunna genomföra de stora och viktiga förändringar Östtyskland behöver måste vi först få friheten att formulera problemen. Regimens löften om dialog är inte trovärdiga så länge vi inte har en fri journalistik i det här landet, säger Rathenau till Ekot.
Och det rapporterade Claes Lövgren.
Och nu en morgonrapport den 19 oktober 1989.
Flyktingströmmen från Östtyskland fortsatte igår och tilltog trots ledarbytet i landet. Ytterligare omkring 1900 östtyska flyktingar har tagit sig till Västtyskland. Den nya östtyske statschefen Egon Krenz sa i ett tv-tal igår kväll att det inte finns några alternativ till socialismen och att det inte är aktuellt med reformer i Östtyskland likt de i Ungern eller Polen. Men Krenz kallade också den stora flyktingströmmen ur landet för ett smärtsamt sår och sa att man inte har bedömt den sociala utvecklingen tillräckligt realistiskt.
Östtyskland den 23 oktober 1989.
Allra först till Östtyskland där en stor protestdemonstration genomfördes även denna måndag kväll i Leipzig. Den här återkommande demonstrationen för ökad demokrati och frihet i Östtyskland samlar allt fler människor.
Kvällens demonstration här i Leipzig är den hittills största i den våg av protestaktioner som rullat fram över DDR den senaste månaden. Över 120 000, kanske upp mot 200 000 människor sjöng ut sin vrede mot ledningen i Berlin. Gamla, unga, kostymklädda herrar och färgsprakande punkare tågade tillsammans. Stillsamt men beslutsamt med levande ljus, banderoller och tomteblock runt hela Leipzig innerstad. Kraven är enkla. Reformer, frihet att resa vart man vill, frihet att få uttrycka sina åsikter, demokrati. Polisen som under tidigare demonstrationer gått hårt fram har ikväll hittills hållit sig i bakgrunden. Trots förra veckans personskifte i partitoppen då Erich Honecker byttes ut mot Egon Krenz växer alltså folkets vrede. Man vill inte ha några kosmetiska förändringar av politiken. Man vill att hela systemet ska ändras. Nu återstår att se om det styrande SED-partiet kan vinna tillbaka folkets förtroende. Utan eftergifter i form av reformer blir det svårt. Det visade kvällens folkliga maktdemonstration tydligt. Johan Fredriksson för Ekot, Leipzig.
En grupp östtyska verkstadsarbetare vid ett företag utanför Östberlin uppgav idag att de håller på att bilda en oberoende fackförening. Arbetarna lämnar samtidigt den partistyrda landsorganisationen. Ett uttalande om den östtyska fria fackföreningen skickades idag till flera fabriker runt om i landet.
Och så Östtyskland igen. Den här gången Östberlin. Dialogen fortsätter.
Ekot vid ett massmöte i Östberlin har de styrande där hela dagen ställt mot väggen och ansatts med en rad hårda frågor av DDR-medborgare som krävt en ny politik och mer frihet.
Alla bürger haben das Recht in Zukunft zu wählen. Darum müssen wir dann in Berlin die Mauer haben, wie sie zurzeit existiert.
Om alla medborgare i framtiden får rätt att resa vart de vill, varför måste vi då ha kvar Berlinmuren? Så led en av de många utmanande frågorna idag vid det första av de söndagssamtal som anordnas av statsstyrelsen i Östberlin. En form av dialog med folket som nu håller på att bli institution i DDR och som ingår i den nya politiska stil som de styrande har infört efter skiftet på partichefsposten för 1,5 vecka sedan. Tusentals människor hade samlats på platsen framför rådhuset för att ställa frågor och krav som det tidigare var otänkbart att framföra offentligt. ännu ett tecken på det fantastiska som sker i DDR. På trappan till rådhuset stod några av stans mäktigaste män, borgmästaren, polischefen och så Günter Schabowski, partichef i Östberlin och medlem av den styrande politbyrån. De blev hårt ansatta av talare i publiken, ibland häcklade med burop och busvisslingar, men också applåderade, särskilt då Günter Schabowski som tillhör dagens ledande reformpolitiker. Schabowski upprepade löftet att DDR-medborgarna så småningom ska få resa fritt till alla länder. Men han bad också några veckors tålamod innan arbetet på den nya reselagen blev klart. Det var då en talare ur folket helt fräckt frågade varför inte lika väl riva Berlinmuren. En annan talare ville ha muren kvar. Där håller jag med Erich Honecker, som tyvärr inte längre är vår statschef, tillade han och möttes av skratt och busvisslingar. De flesta frågeställarna vid rådhuset fick inga direkta svar. Till exempel inte den man som krävde att landets ledning skulle ta konsekvenserna av förtroendekrisen, ställa sina platser till förfogande och utlysa fria val. Svarslös blev också Östberlins polischef då en röst ur folkmassan förde flyktingströmmen från DDR på tal och föreslog en radikal lösning på problemet.